Då läser vi ifrån evangeliet. Dagens text. Demoner drivs ut. Nej, en gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa det, det är med demonernas furste Belzebul som man driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tanken och sa, varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur skulle hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men det kommer en som är ännu starkare och övermannar honom. Ta den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på för dela bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte är samlad med mig han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv. Och det följer med in och slår sig ner. För den människan blir slutet värre än början. Amen. Det här är en ganska märklig text, eller hur? Lite obegriplig egentligen. Alltså, vad är det som det handlar om? Det är liksom 4 huvudpunkter. Man sätter Jesus på prov. Det handlar om Belzebul. Det handlar om vem som är starkast. Och att det blir värre framåt natten, höll jag på att säga. Men temat idag är kampen mot ondskan. Och jag tänkte faktiskt stanna vid det. Vad är ondska? Det kanske inte är det roligaste att tänka på, men ändå. Vad är egentligen ondska? För alla vi människor gör ju bedömningar vad vi tycker är ont och vad som vi upplever är det onda. Både på det personliga planet, där vi dagligen, som när jag fick punktering upp till Jämfjällen. För mig var ju det någonting ont och jobbigt. Men vad är det ondska egentligen? Barn som slåss och mobbar brukar man ju definiera som, ja men det här är någon slags ondska. Eller vuxna som beter sig illa, de tycker vi, nej men det här gillar vi inte. Eller folk som gnäller och klagar på allt, det är också så här. Alltså vi har med oss en massa bedömningsmallar vad vi tycker är ondska. Men vad säger egentligen Bibeln om hur ska vi se på vad som är ondska? Och det tycker jag blir, då blir det genast mycket intressantare. För det här Belzebul som kallas, eller djävulen som det heter på grekiska, diabolos. Det betyder motståndare och splittrare. Och stannar man upp där och tänker efter, splittrare. Målet är att splittra världen och skilja den från Gud som har skapat världen. Splittring är egentligen grunden för ondskan. All splittring definieras som ont. Det börjar redan i Edens lustgård med Adam och Eva som levde i harmoni med Gud. Och den här närheten förbyttes i splittring och rädsla när de kördes ut från Edens lustgård. de blev splittrade från Gud. Och sen fortsätter den här kampen genom historien mellan Gud och den splittrande ondskan i olika skeden. Allt för att splittra människor från varandra. Och det är fullt av sådana skildringar. Och vi läste ju här om David och Goliat, som ju också är en beskrivning av splittring. Hur filisterna anfaller Israels folk. Man kan ju också göra då den här ondskan personlig genom att kalla den djävulen eller Satan. Och ibland kan det vara enklare sätt att tänka på ondskan, för då lägger man ju den utanför sin egen värld. Eller också så blir den mer skrämmande. Därför att plötsligt så tror man är ondskan någonting som liksom försöker fånga en. En kraft som påverkar en utifrån och hela tiden är på så här. Och filmer som vi ser på TV, det är ju liksom, bygger ju på att skrämma oss människor för ondskan. Men det finns också ett annat perspektiv när man läser Bibeln. Och det är människans begär. Vårt eget begär som ställs fram som en av de starkaste negativa krafterna som skapar synd och splittring. Och det här är inte någonting främmande som kommer utifrån, utan det är någonting som vi bär inom oss. Alla människor är födda med det. Vi är födda med våra behov och vi har också våra begär. I Jakobs brev står det att våra begär är det som frestar oss. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda. Och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som man lockas och snärjs. Och när så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullväxt föder det död. Låt er inte bedra er. Våra begär är vägen in på en ond väg som skapar splittring. Så om ondska nu kommer i våra mänskliga begär, så förleds de alltså av den onde in i en splittringens spiral. En ondskans spiral. Där ondskan får ta större och större plats. Och vi ser det här hända om och om igen. Alltså nyheterna idag är fulla av det här idag. Vi lever verkligen i splittringens tid. Man behöver bara säga Putin, så förstår vi hur den här ondskans och splittringens spiral fungerar. Hur den växer och blir värre och värre och hela tiden större och större. Han har ju ett uttryckligt mål att splittra Europa. Han har valt splittringens väg. Han har valt ondskans väg för sitt sätt att leda ett helt land. I Mellanöstern finns det också krafter som verkar för splittring och som vill orsaka våld och lidande. Och det är både nationer och enskilda i den stora Mellanöstern. Och det kommer från väldigt många olika håll. Men splittringens kraft lever även där. Vi ser det på TV nu. Nyheterna är fulla av både det ena och det andra. För att inte säga USA. När vi har en presidentkandidat som valt att gå splittringens väg. Och att han åtföljs av folk som säger sig vara kristna, det är, tycker jag, obegripligt om man läser Bibeln. Men vi lever i splittringens tid, och även i Sverige lever vi i splittringens tid. Det här gängvåldet som eskalerar, det bygger ju på splittring. Man har blivit osams i de här gängen och så börjar man eskalera våldet på ett sätt som den här ondskans spiral. Man säger de här killarna är vanliga killar, men på något sätt så har man kommit in i en spiral där ondskan och splittringen får en att göra saker man inte drömde om. Och vi har också människor och partier som driver splittringen som propaganda. Som vill splittra oss som nation på olika sätt. Och sen har vi hela samhället som vill splittra oss människor. Vi ska ha 1000 saker igång samtidigt. Vi ska hänga med i allt, se allt, veta allt. Genom att ständigt vara uppkopplade och ständigt vara med överallt. Vi blir splittrade som människor. Och hur ska vi få det här att räcka till? Motsatsen till splittring, det är alltså gemenskap och helhet. Man tänker annorlunda. En Gud som har skapat jorden till en helhet, till att fyllas av gemenskap mellan människor, djur och Gud själv, uppenbarad i Jesus Kristus. Därför blir frågan om kampen mot ondskan, var finns krafterna som verkar för gemenskap och helhet? Om man pratar integration så pratar man att den har misslyckats. Men integrations syfte och mål är ju gemenskap. Att få en fungerande relation och helhet mellan människor. Oavsett vilka man är. Om ni har följt det finska presidentvalet, så är ju det väldigt, väldigt intressant när man tänker. För kandidaternas mål var vad som var bäst för det gemensamma. Jag vet inte om ni tänkte på det. Det var deras mål. Här var ingen smutskastning och splittring. Utan vinnaren for först till förlorarens valvaka och gratulerade till en väl genomförd kampanj och erbjöd fortsatt samverkan för det gemensammas bästa. Eller hur? Det här är fascinerande. Mitt i en värld av splittring så finns det människor som vågar tänka annorlunda. Så kan det bli tydligare hur det kan gå till människor emellan. Jag själv är ruskigt fascinerad av Amish-folket. Ni vet vilka det är, va? De här amerikanska folket som går i gammaldags kläder och ser jättemärkliga ut och konstiga. De blir hånade, de blir utskrivna, de är ibland skandaliserade. Men de fortsätter. Och de överlever som folk och gemenskap. De ställer 2 frågor inför alla nyheter. Är detta bra för mig som människa? Är detta något positivt för gemenskapen? Det är 2 väldigt intressanta frågor, tycker jag, att ställa. Är det här bra för mig som människa? Är det här någonting positivt för gemenskapen? Deras svar stämmer kanske inte helt överens med dem vi skulle ge. Men de pekar på att våga tänka annorlunda. Ta till exempel mobiltelefoner. Mobiltelefoner kan vara för gemenskapens bästa, men kan också vara splittrande. Och vad Amish-folket gör är att man sätter upp ramar för hur man får använda mobilerna. För man inser att det har sina fördelar att ha en mobil, att kunna ha gemenskap med människor på andra ställen på det sättet. Men man vill inte låta mobilen ta över och störa gemenskapen. För om du sitter och äter tillsammans med andra så får inte mobilen störa gemenskapen. Det är sånt som vi diskuterar i vårt. Men där har man tagit det fullt ut. Man vill inte bli avbruten i stunder av gemenskap. Och det här tycker jag, alltså Amish-folkets sätt att möta det här är jätteintressant. Och det allra mest intressanta är att ungdomar uppmanas att gå ut i världen och pröva sin lycka. Det trodde vi inte, va? Det trodde vi. Man försöker liksom hålla dem strikt inom sin egen gemenskap så de inte får upptäcka världen. Men de säger tvärtom. Gå ut och upptäck världen. Försök hitta lyckan och pröva din lycka i världen. Ska du hitta en utbildning, försök hitta en partner, kanske ett nytt spännande liv. Det är den uppmaning som Amish-folket ger alla ungdomar. Men det intressanta är att de flesta väljer att komma tillbaka. De återvänder till den gemenskap de har lämnat. Kanske för att de då är uppfödda och vana vid det här sättet att tänka. Men det finns någonting i den här gemenskapen som man värnar så extremt noga om i Amish-folket. Som har en attraktionskraft som drar dem tillbaka. Så trots en del saker som vi skulle uppfatta som negativa så har man hittat någonting positivt i den här gemenskapen som är värt att leva för. Att sätta gemenskapen över det hyperindividuella samhället, det ger oss alla anledning att fundera vad det innebär. Vad innebär en gudomlig gemenskap idag? Och hur kan jag främja den jag rör mig i? Så den verkliga kraften att motstå ondskans splittrande kraft, den finns hos Kristus. Och det är det de här bibelställena handlar om. Trots alla märkliga saker som beskrivs, så handlar det om att kraften hos Kristus är större än allt som försöker splittra oss människor. Kraften till gemenskap. Han byggde gemenskap med sina lärjungar, både före och efter påsken. Han gav dem makten att fortsätta bygga gemenskapen. Han gav dem hjälpen att fortsätta bygga gemenskapen. Och att se världen ur Jesu eget perspektiv. Tänka annorlunda. Jesus som frälsare gav verktygen att leva i världen och vara i världen och vara en kraft som motstår splittring. Så där finns det kraften till helande, helhet och allt det som vi människor innerst inne behöver för att kunna ta vara på att vara den Gud innerst inne har skapat oss till. En gemenskapsskapande människor. Frågor på det? Vi kan ju någon annan gång diskutera det här med synen på demoner och sådär. Men jag tänkte inte göra det nu. Det blir lite långt då.